Alltså jag har kommit fram till att det finns en form av icke-laglig jakt som faktiskt kan rättfärdigas av jägare, som rättfärdigas av jägare utifrån sociopolitiska omständigheter, om man ska säga så. Jägare har väldigt låg tolerans för illegal jakt, för tjuvjakt, för slarvjakt. Men att det finns en typ av jakt, framförallt på stora rovdjur, på varg, som man ser som ett nödvändigt ont i dagsläget. Men kanske framförallt på något som kommer öka i sin acceptans i framtiden. Det blir mer som det är i Finland och så. Och det är ju väldigt betydelsefullt, tycker jag, att jägare faktiskt på några premisser, på vissa villkor, kan förstå och sympatisera med en sån jakt. Eftersom de har så pass... Eftersom de känner sig väldigt påpassade av media och samhället och allmänheten i övrigt. De kan liksom inte ha råd, känner de, att hålla på med tjuvjakt eller något som är moraliskt oförsvarbart. Så att man vill gärna tysta ner sånt här som händer. Men den här jakten måste man på något sätt tala om. Den är ett symptom på förtroendekrisen, legitimitetskris, förvaltningen.
Det där måste ju te sig väldigt provocerande för många människor, där du säger där. Hur stort underlag har du i din undersökning? Alltså, hur många har du intervjuat?
Ja, vi har intervjuat ungefär drygt 40 personer. Men sen har det varit väldigt mycket fältengagemang, så att säga, under de här senaste 3 åren. Vi har gjort en enkät också, och som inte är med just i den här handlingen, men utarbetandet av den. Och när man informellt talar med jägare ute i Sverige. Jag kommer från en jaktfamilj. Jag hör hur snacket går bland bekantskapskretsar och så vidare. Så att det är inte ett representativt underlag i det att det kan representera hela jägarkåren, men ett ganska redligt omfång.
Men vad är det som säger att det de har berättat för dig skulle vara sant? Alltså, kan det inte vara bara sånt som folk säger?
Jo, det är en viktig poäng, tycker jag. Vi har ju använt sig av ganska indirekta intervjutekniker. Så vi har ju inte gått fram till någon jägare och frågat: du, har du begått någon illegal jakt? Sträcker fram mikrofonen, det funkar inte så. Utan vi har fått lirka fram mer attityder kring illegal jakt. Förhållningssätt till myndigheter, förtroende till olika förvaltningsprocesser. Det är det som forskningen egentligen har handlat om. Och sen utifrån det så kan man se hur jägarna rationaliserar illegal jakt som fenomen. Så det är inte att man refererar till specifika instanser av illegal jakt eller att man erkänner några brott här. Man pratar helt enkelt om att det är något som sker och det är något som kommer fortsätta ske. Det är klart att det är viss retorik med det här, att man kanske vill använda det som ett hot, att se hur dåligt det kommer gå om man inte får licensjakt eller och så vidare. Men det är fortfarande ett väldigt väsentligt resultat, skulle jag säga, att man faktiskt tar till den här diskursen.
Vad kan samhället göra nu då?
Samhället kan inte längre blunda för illegal jakt. Med det menar jag inte att vi måste liksom ursäkta illegala jakten eller så. Och det menas inte heller att vi ska hårt bekämpa illegala jakten i form av liksom högre straff och mer polis på landsbygden och så. Utan det handlar mer om att nu har vi skapat en bättre förståelse för illegal jakt som ett symptom på saker som är fel i systemet. Viss tröghet och administrativ fyrkantighet och tidskrävande processer som liksom används emot jägare på olika nivåer. Både i rättsprocesser och när man ska ansöka om licens eller skyddsjakt och så vidare. Som tid i makt så är det något som jägare inte har idag i systemet, något som används emot dem. Så mot bakgrund av det här så kan vi väl försöka att förändra det som är fel i systemet så att jägare känner att de blir hörda på samma villkor i beslutsapparaten, så att säga, och offentligheten i stort när man talar om varje debatt. Så vi måste utforska andra typer av processer, deltagande processer där jägare kan komma till tal.
Men de som kallar sig för vargvänner, de tycker ju att jägarna sitter överallt på alla positioner och beslutar i jägarnas intressen. De pekar på att riksdagsmännen har en skjutbana under riksdagshuset och att de menar att jägarna har infiltrerat i stort sett hela beslutskedjan i det svenska samhället. Det måste bli svårt att få gehör hos dem för dina synpunkter.
Jag tror att naturskyddsföreningarnas och djurvännernas kritik mot att jägare tar över systemet på något sätt, det reflekterar ju också att de inte heller är nöjda med systemet. Det är något liksom konkret i systemet som inte funkar för vardera parter här. Och det kan man ju till exempel se i de här överklagandena av licensjakt. Här så ser vi att diverse naturskyddsföreningar inte känner att det är någon mening kanske att driva igenom frågan på nivån av viltförvaltningsdelegationer, utan man går utanför det här systemet. Man går utanför ett system som är förvrängt. Så man går genom rättsprocesser istället. Eller man går genom media och så vidare. Så jag kan säga att deras kritik är ju också... Den har ju en grund att systemet inte levererar för någon just nu. Men sen så, just man tittar på hur jägare deltar idag. Och hur jägare är uppsatta i olika positioner. Och hur de beslutar. Så är det ju väldigt snäva premisser, om man säger så. Jägare involveras som intressanter. Alltså de får representera jägarintresset. Och man ställs emot naturskyddsintresset eller djurvälfärdsintresset väldigt snävt i de här fördefinierade rollerna i exempelvis viltförvaltningsdelegationer, men också på andra håll. Det är intressant intressetänkandet som dominerar liksom beslutsapparaten väldigt mycket. Och det här, enligt jägare som jag har intervjuat, det här är något som ytterligare polariserar vargfrågan till exempel. Alltså man kommer inte till en gemensam grund om man bara deltar i de här snäva premisserna. De som man har gett av regeringen eller av media eller stereotyper man har fått av allmänheten. Så vi måste på något sätt skala bort de här fördefinierade rollerna och de här snäva intresseengagemanget som vi har idag, liksom kunna mötas som medborgare och faktiskt se att vi kanske har en gemensam värdegrund, vi kanske har vissa gemensamma visioner om framtiden till och med. Man ska börja där på en låg nivå och inte direkt på vargen, på vargproblematiken, för då tror jag att man kommer låsa sig direkt.
Men du, är inte det här en olöslig konflikt egentligen, för vargvännerna motsätter sig ju att en enda varg skjuts, och för jägarkåren handlar det ju om att man vill ha jakt på varg. Alltså det är ju två så disparata uppfattningar i ärendet, så att, kommer det någonsin att gå att förena de här två?
Ja, det är en bra fråga faktiskt. Jag tror att man kan släppa lite från båda sidor, och jag tror att den här licensjakten som har propagerats för de senaste åren, att nästan bland allmänheten nu finns en viss trötthet inför hur naturskyddsföreningar och djurvänner håller på att överklaga hela tiden. Så jag tror att de här föreningarna kanske förlorar lite stöd och jägare vinner lite stöd just på hur, vilket kaos, vilken cirkus den här överklaganprocessen har blivit. Jag tror egentligen att det är allmänheten då man ska komma åt. Det är inte liksom de mest radikala jägarna och det är inte de mest radikala djurrättsaktivisterna, utan det är den här breda opinionen, klimatet kring den här, som om man kan få dem på sin sida, så tror jag att det blir mer produktivt, tror jag.
Så du finner alltså i din avhandling som läggs fram här snart vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala att det finns ett stöd hos jägarkåren för illegal jakt, i alla fall en förståelse?
Det finns en väldigt villkorlig förståelse. Det är på vissa premisser som det skulle kunna rationaliseras, inte ursäktas nödvändigtvis, men man kan förstå hur man hamnar i den situationen och hur man faktiskt begår det brottet i vissa delar av landet, ska jag säga. Och det här är en signifikant resultat, anser jag, eftersom man är så pass försiktig och fördömande mot illegal jakt och jaktåksamhet, jaktbrott i allmänhet i jägarkåren. Det är inte något som man har råd att liksom visa utifrån allmänheten. Det är inget som man pratar om. Så så att det finns en typ av jakt som man kan sympatisera med är oerhört viktigt. Det visar ju på att det har verkligen gått långt och att jägare inte är beredda på att vara överkörda av myndigheterna hur länge tid som helst.
Ja, men är det här normala Svensson som du har pratat med då? Alltså, det är ju kriminell verksamhet det handlar om.
Ja, och så börjar jag oftast intervjuer. Man tar avstånd från illegala jakten. Man tar avstånd från tjuvjägare. Man säger det är inget vi sysslar med överhuvudtaget. Men sen när man intervjuar de här personerna som inte alls är kriminella utan som är jägarkåren brett i alla åldrar, alla typer av jägare, all typ av demografisk spridning också, så kommer man ändå fram till slut att oftast i alla fall att ja, jag kan förstå att om hunden blev tagen av varg i den situationen eller man inte hade något vilt kvar i skogen i Värmland, man har verkligen fått noll gehör från länsstyrelsen, från Naturvårdsverket, att det är någonting som man kan förstå.
Men då är vi ju på väg att få det man kallar förvaltning the Italian way. Alltså precis. Att rovdjuren skjuts illegalt och med någon slags samtycke från en del av samhället.
Ja, vi är inte riktigt där ännu ska jag säga. Men man refererar ofta till the Italian model, the Italian way. Som något som kommer kanske ske i framtiden om vi inte får någon förändring i viltförvaltningen. Till exempel om de här licensjakterna fortsatt övertagas och så vidare. Men vi är inte riktigt där än. Vi är inte riktigt så illa som det har varit i Finland heller. Där det nästan finns en acceptans för illegal jakt bland allmänheten. Inte bara jägarkåren utan bland offentligheten. Just nu är det väl kanske en minoritet av jägarkåren som skulle förespråka någonting sånt där. Men det finns en större massa som kan förstå det. Så att säga. Och det är väldigt problematiskt tror jag när man går mot the Italian way så att säga. För då om man ser den här illegala jakten delvis som ett motstånd mot regeringen, att man uttrycker frustration och fördömande av lagar och att man inte har blivit hörd, då blir ju the Italian way att liksom skjuta gräv och tyg och inte prata med myndigheterna alls, bara liksom ta hand en egen förvaltning på landsbygden. Det blir ju på något sätt avslutandet av en dialog. Det blir avslutandet av politik eller någon typ av förändringsprocess som man söker. Utan då har man gett upp, då har man radikaliserat så mycket så att man har noll förtroende i att regeringen kan komma och möta en på halvvägs så att säga.
Men här har vi ju en situation också där den svenska regeringen inte har någon egentlig beslutande rätt i frågan utan besluten tas i Bryssel. Och med EU-lagstiftningen som hjälp. Kan det öka frustrationen hos människor ännu mer?
Oerhört. Det var inte mycket stöd för EU i de här intervjuerna kan jag säga. Vilket är förståeligt. Det känns som långt bort. Det känns som helt frånkopplat den svenska jaktetiken, den svenska jaktpraxisen. Och som väldigt nedlåtande på något sätt att det kommer från politiker som sitter i Bryssel. Det kanske inte är staten man motsätter sig som mest i Sverige. Utan det är de här intressanterna som har väldigt mycket makt och som har väldigt mycket röst i media. Som kommer dels från EU-nivå men också från nationell nivå som allierar sig med varandra. Och det är de som på något sätt koloniserar staten, regeringen. Och förhindrar regeringen att göra ett opartiskt jobb i att förmedla den här viltförvaltningen.
Du, om jag skulle försöka mig på att knyta ihop säcken av det här samtalet och göra en tolkning av det du säger, då ska jag säga så här ungefär. Hon varnar för illegal jakt om vi inte får till vargjakt i Sverige.
Det kan man väl säga. Jägare varnar för illegal jakt om vi inte får till vargjakt i Sverige. Det är något som jag har fått av min empiri. Så det här hotet är allvarligt. Men sen vet vi inte om det är bara ett retoriskt hot. Alltså om det är något som man gör i debatten. Bara för att höras, för att synas, för att skapa någon form av förändring. Eller om det är något faktiskt som kommer ske. Det kan inte jag spekulera i.
Vi hörde forskaren Erika von Essen. Jag heter Mikael Moilanen.